Så, varmt välkomna till dagens webb, eller kvällens webbcast, avsnitt 2. Tillsammans med mig, David Tran från Microsoft och Mikael Söderström som är vår ASP.NET MVP. Dagens agenda ser du framför dig. Vi kommer börja lite snabbt och kika på ENE Site Pinning. Och därefter kommer Mikael ta med dig på en resa in i godheterna, eller några av godheterna i MVC 3. Vi kommer bland annat kika på Action Filter, Dependency Injection och Routes. Så får vi se om vi hinner med något mer. Annars så får ni vänta till WebDevCast avsnitt 3 helt enkelt. Kör vidare till nästa slide. Vi har en tävling för er som är med och tittar ikväll. Du har nämligen chans att vinna en MSC-mössa. Mycket passande i det här kalla vädret. Och det finns två sätt att vara med i utlottningen. Det första sättet är att twittra om det här webdevcasten och använda dig av vår hashtag brädgårdwdc. Och det andra sättet är att skriva i vårt diskussionsforum på Facebook-sidan. Jag har precis lagt upp en ny topic och där så kan ni posta en liten mening om vad ni har lärt er under webdevcasten och därmed så är ni också med i utlottningen. Om du gör båda två så dubblas din chans att vinna den här snygga MSDN-mössan som kan värma dig i höstkylan. Och med det så dyker vi raskt in i ENE-betan här. Som många av er som redan har testat ENE så kanske ni har märkt till den funktionaliteten som visar på integreringen mellan ENE och Windows 7, nämligen sitepinning. Man kan numera pinna fast vilken webbsida som helst på Windows 7 taskbaren. Jag tänkte att vi skulle kika lite snabbt på hur det funkar och också se hur vi kan implementera det på vår egen hemsida. Så jag ska dela med mig av min desktop här. För er som inte har upptäckt det här med sitepinningen så tänkte jag bara visa lite snabbt vad det innebär. Jag har bing.com här framför mig. Och jag kan då dra ner Bings fave-ikon och pinna fast ikonen på min Windows 7s aktivitetsfält. På så sätt så bildas det en genväg direkt till bing.com som ligger fastpinnad här. Som vilken applikation som helst. Så stänger jag ner webbläsaren så ligger ikonen fortfarande kvar. Och klickar jag på den så navigeras jag direkt till bing.com. Så man kan då numera pinna fast sina favorithemsidor direkt på Windows 7s aktivitetsfält. Och komma åt dem med ett klick. Och här har jag bland annat pinnat fast twitter.com. Så det här är ingen applikation utan det är bara Twitters hemsida. Och som du ser så förändras lite. Ja, gränssnittet i ENE förändras lite. Och anpassas till den fastpinnade webbsidan. Här i det här fallet så blir bakåt och framknapparna orange. Och det blir de. Och det definieras per default av accentfärgen i fave-ikon på den här hemsidan. Och i det här fallet så är ju Bings accentfärg orange och därmed blir också bakt fram knapparna orangea. Men färgerna kan man själv definiera på sin sida med hjälp av några metataggar som vi alldeles strax ska kika på. Något annat som man kan definiera på sin fastpinnade webbsida är en anpassad jump list. Så högerklickar jag på Bing här så ser ni att Bing har en anpassad jump list med ett antal tasks. Så direkt härifrån så kan jag navigera till vädersektionen. Jag kan här se finanskurserna, läsa nyheterna, kolla kartan och kika lite på resealternativ. Och de här taskerna är då definierade med hjälp av metataggar också. Och är tänkt att vara mer statiska. Vill man ha en mer dynamiskt anpassad jump list kan man med fördel använda JavaScript. Jag tänkte att vi skulle kika på båda alternativen nu då. Så jag stänger ner Bing. Och här har jag en webbsida, Channel 9. Låt säga att det är den här webbsidan jag ska anpassa för ENE Site Pinning Mode. Jag öppnar upp den i min Expression Web för att kunna enkelt editera webbsidan. Och här har jag då definierat en ikon, en fave-ikon. Och det ska man, kan man med fördel göra så att den fastpinnade ikonen här nere ser lite mer rolig ut än den som man har per default då. Så det är den här ikonen som kommer bli den fastpinnade ikonen när jag pinnar fast Channel 9 på min taskbar. kan visa. Jag har lagt upp den på localhost. Så här ligger den och där dök min save-icon upp. Jag kan enkelt dra ner den och pinna fast den på taskbaren. Och den här funktionaliteten funkar utan att man behöver lägga till någon specialkod eller någonting alls. Utan har man INE och kör på Windows 7 så kan man pinna fast vilken webbsida som helst. Så det är ingenting som man behöver anpassa för att det ska gå att pinna fast webbsidan på aktivitetsfältet. Och du ser också här att även i det här fallet så blev pilarna bakåt och fram pilen orange eftersom accentfärgen i Channel Nice-ikon också är orange. Högerklickar jag på Channel Nice-ikon här nere ser jag däremot att det finns inga definierade task eller något annat utan det är den default jumplisten som man får. Vill man då i det här fallet ha några specifika tasks som i Bing-fallet här så får man lägga till några rader kod. Och det tänkte jag att vi skulle göra. Så vi hoppar tillbaka till Expression Web och lägger till några metataggar i head-taggen. Jag har förberett här som kockar brukar göra så att vi inte ska behöva lägga ner allt för mycket tid på att titta på när jag skriver. Den här metataggen lägger då till en task i en anpassad jumplist. Så här ser metataggen ut. Och i content här då så kan man namnge tasken och man kan också ange vilken URL som man ska navigeras till när man klickar på tasken. Och man kan också definiera en ikon för just den här tasken i den anpassade jumplisten. Så här har jag då definierat fyra stycken task, en browse, en learn, en för forms och en för about. Så jag sparar. Jag kan också passa på att berätta att jag har använt olika ikoner för den här tasken och det som jag har lagt i min folder här. Stänger ner den här. Ska vi se om den har hunnit laddas om. Nej. Testar att unpinna och pinna fast den igen. Ibland får man ha lite tålamod när man lägger till de här för det kan dröja ett tag innan det slår igenom. Då. Localhost, E9, pinna fast den igen. Vänta ett tag. Spara igen för säkerhets skull. Nu verkar det hända något mer. Den sidan. Där! Som sagt, tålamod hjälper mycket i de här situationerna. Nu när jag högerklickar på Channel 9 så ser vi att mina anpassade jumplist tasks har dykt upp. Jag har en task för att direkt navigera till browse-sektionen, en task för att direkt navigera till learn och en för att direkt navigera till forms och en för att direkt navigera till about-sektionen då. Och de här definierar man som sagt med hjälp av metataggar och de här tänkte att vara mer statiska tasks som jag tidigare nämnde. Men man kan också använda sig av dynamiska kategorier om man till exempel vill till exempel om man vill lägga till de senaste inlagda videoserna i jumplisten. Och det här är någonting som ska dynamiskt uppdateras allt eftersom nya videor kommer upp. Så och för att lägga till sådana grejer så använder man sig av JavaScript. När vi navigerar här nere så ser vi hur det ser ut. Jag har skapat en funktion som jag kallar för Add Custom Jump List. Och för att skapa en kategori så kallar man på följande metod. MSI Mode Create Jump List. Och sen så anger man namnet för kategorin. I det här fallet har jag valt att kalla den här kategorin för Fresh Videos. Alltså de senaste upplagda videorna. Och sen så skapar man en ny Jump List Item då. Och man får ange namn på själva iden och URLen till dit man ska navigera när man klickar på den iden. Och sen så kan man också ange en specifik ikon. Så jag har lagt upp två items i den här anpassade kategorin som ska navigera till två senaste videorna som är upplagda. Och därefter så anropar man MS Site Mode Show Jumplist för att visa den här anpassade kategorin. Och jag tänkte att vi skulle kalla på den här funktionen när vi klickar på en ikon på hemsidan. Just för att visa att det här fungerar. Var ska vi lägga till det? Här kanske. När vi klickar på search-bilden på hemsidan så ska den här anpassade jumplist dyka upp då. Pin on click. On click. JavaScript. Add custom jumplist. Så. Spara. Jag unpinnar den här för säkerhets skull. Och gör om allt. Sen. Allt hänger med. Så får ni lite repetition också hur man pinnar fast en hemsida på taskbaren. Inte för att det är så komplicerat, men repetition är aldrig fel. Jag högerklickar och vi ser att vi fortfarande har våra anpassade tasks. Och den här ikonen la jag till den on-click-eventet då. Så när jag klickar på den här search-ikonen här så ska jag ha fått en anpassad jumplist. Yes! Här känner jag att mina fresh videos dyker upp här. Och jag kan direkt klicka på en av dem för att ta mig till den videon då. Ska inte vänta på att den här ska dyka upp. Men ni förstår tankesättet och hur man gör. Vi går vidare. Något som man kan också använda sig av är overlay icons. Till exempel så kanske jag vill notifiera användarna om att det har kommit upp nya videoserna med en liten overlay icon på min fastpinnade ikon här nere. Något att tänka på är att man kan endast se overlay-ikonen om användaren har sidan fastpinnad och webbsidan samtidigt är öppen. Kanske om man har den i bakgrunden till exempel. Och för att lägga på en overlay-ikon så använder sig också av några rader JavaScript. Man använder sig av metoden msitemode-set-icon-overlay. Och man får då definiera vilken ikon som ska användas. Och för att ta bort den här overlay-ikonen, man kanske inte vill att den ska ligga där för evigt, så kallar man helt enkelt på MS-Sitemode Clear Icon Overlay. Och jag har då lagt dem i två olika funktioner och jag tänkte att vi skulle anropa dem när vi klickar på de andra ikonerna här. Så när jag klickar på... Oj, jag har skrivit. När jag klickar på den här lilla ikonen light så vill jag att vi ska visa en overlay-ikon och när jag klickar på den andra discuss-ikonen så ska den tas bort då. Vad var det den hette? Add overlay. On-click. Remove overlay. Så. Sparar. Se om det funkar utan att jag behöver ta anpinna och pinna fast. Kika här. Kvar. Och nu när jag klickar på glödlampan så ser vi att vi får en liten overlay-ikon här nere på Channel 9-ikon. Klickar här så kan jag få bort den. Så vi ser att vi kan använda overlay-icons för att notifiera användarna om att någonting har hänt. Kanske att man har fått ett nytt meddelande från hemsidan eller att en ny artikel har skrivit eller en ny kommentar har dykt upp i en tråd som man övervakar. Så det är en annan funktionalitet. Får se. Det finns också ett alternativ att pinna fast en webbsida i startmenyn. Så om vi öppnar upp den här igen så kan jag dra min save-icon till startknappen här. För att pinna till startmenyn. Och jag får då upp en genväg till Channel 9 här i min startmeny. Nu kanske det här är en funktionalitet som inte alla användare kommer att hitta. Så man kan programmatiskt pinna fast en sida till användarens startmeny. Men självklart så måste användaren promptas för att ge sitt godkännande. Men jag tänkte visa nu hur man programmatiskt får till den här funktionaliteten. Vi stänger ner Channel 9, går tillbaka till vår Expression Web. kan lägga till den funktionen på den fjärde knappen här då. Det är bara en rad JavaScript som behövs skrivas in här. Jag kallar på den på onClick-eventet. JavaScript window external ms add site mode heter funktionen som man kallar på för att prompta användaren till att lägga till sidan i sin startmeny. Som jag sparar här. Så ska vi se. Klicka på i här så ska jag få en prompt där användaren får ge sitt godkännande att man vill pinna fast Channel 9 till sin startmeny. Klickar jag OK, add. Så kan jag numera hitta den här inne också. Nu har jag två stycken fastpinnar bara för att jag drog en till startmenyknappen och la till en programmatiskt också. Om vi går tillbaka till Expression Web här så ska jag visa några till metataggar som man kan använda sig för att definiera vissa egenskaper på de här fastpinnade webbsidorna. Man kan definiera namnet på den fastpinnade webbsidan. Som ni såg här när jag drog in den så fick den väldigt, väldigt långt namn. Alltså själva titeln på webbsidan blev namnet på den fastpinnade webbsidan här. Och det kan man definiera om man vill ändra på det eller göra det kortare. Till exempel bara ha Channel 9 som namn där inne. Man kan också ange vad för slags tooltip som ska dyka upp när jag håller muspekaren över. Som ni ser här så blir det en väldigt lång tooltip. Jag kan korta ner om jag vill. Och det finns flera metataggar som man kan använda sig av. Och det och lite mer kan ni hitta på min webbsida, på min blogg. Där hittar ni också metataggen som ni kan använda er av för att ändra färgen på bakåt och framåt knappen. Till exempel om ni inte vill att den ska använda accentfärgen som finns på er favicon. Utan kanske om ni vill ha en svart eller någon grön bakåt och framåt knapp trots att ni har en orange favicon till exempel. Och min blogg hittar ni på blogs.technet.com/danway. Och där finns just nu två artiklar specifikt som går igenom det här med sitepinning. Dels så är det ENE sitepinning tutorial, jump list overlay, som går igenom steg för steg hur du skapar en anpassad jump list och hur du använder dig av overlay-ikoner. Och den andra artikeln är då ENE sitepinning tutorial, lägga till en webbsida i startmenyn, alltså hur du programmatiskt promptar användaren till att lägga in din webbsida i deras startmeny. Och här har jag också lagt till de metataggarna du kan använda för att definiera specifika egenskaper såsom att anpassa färgerna på bakåt och fram och knapparna och sådana saker. Det är ett tips att ni kan kika närmare på egen hand. Med det tänkte jag gå tillbaka till mina PowerPoints. Ja, som sagt, du kan hitta de här artiklarna på min blogg, blogs.technet.com/danway. Och har du några frågor så är det bara att ställa dem direkt i kommentarsfältet eller mejla till mig. Så ska jag hjälpa så gott jag kan. Ett annat webbtips är beautyoftheweb.com. För er som inte har testat ENI-betan än så finns det att ladda ner på den här sidan. Och här finns det också en hel del information om de nya funktionaliteterna i ENI och också en hel del demosidor som har anammat nya HTML5-element som verkligen skiner när man använder ENI-betan. Så det är ett tips att ni kan kika på beautyoftheweb.com alltså. Och här är mina kontaktuppgifter. Om ni har några frågor eller funderingar så är det bara att slänga iväg ett mejl till danway.tran@microsoft.com eller pinga mig på Twitter. Mitt Twitter-alias är danwaytran. Ja, och med det så lämnar jag över ordet till Mikael som kommer visa er några nyheter och spännande saker i MVC 3.
Jag tänkte börja med att gå igenom en liten repetition bara på vad jag gick igenom senast. Och sen tänkte jag visa lite djupare nya funktioner, främst i JavaScript MVC 3. Så till att börja med, så sagt, repetition. Så anledningen till att vi ska använda just DAS-språnet MVC, det är ju dels för att få bättre separation på koden, som gör att det blir lättare att testa. Vi får mer kontroll över en del HTML och det är möjligt att rendera annat än bara just HTML ur våra actionmetoder. DAS-språnet MVC bygger sagt på just DAS.NET, så vi har ju samma objekt i bakgrunden, request, session, response och alla de objekten. Bara att vi bygger upp vårt presentationslager på ett annat sätt egentligen. Där vi istället för en webbform och en call behind-fil har en model, en view och en controller. Och de är inte hårt kopplade till varandra. Vi har dessutom så kallade restfulla URL:er. Där vi inte går direkt mot en ASPX-fil, utan vi hämtar till exempel customers slash list för att få en lista på alla våra kundobjekt. Och det här är då standard-URLen som har controller slash action. Där customers är vår controller och list är vår action-metod som vi anropar. Model binders gick vi igenom. Och det gör det möjligt att posta det här customer-objektet direkt till en action-metod. Istället för att vi själva ska behöva plocka fram alla värdena ur request form och sen skapa upp ett eget customer-objekt. Så att med model binders går det mycket smidigare att göra det här. Vi har även validering. Att vi kan på ett väldigt enkelt sätt ha validering på våra modeller. Och då använder vi då data notations, vilket är vanliga attribut, som vi sätter på vår modell och vi kan även få klientvalidering med jQuery. Och vi har även för våra objekt som ska visa ut så kan vi även använda templates. Och då kan vi ha färdiga mallar för till exempel namnet på vår customer och olika mallar för hur det ska visas och hur den ska se ut när man editerar fältet. Vi har även areas, så att om vi vill dela upp applikationen i olika delar så kan vi använda en area och då få en egen uppsättning roles. Och de här areas kan lätt portas till andra sajter och annat. Vi har även utöver det här så kommer jag nu gå igenom lite nya saker. Så de här sakerna som visar upp nu här, det är egentligen repetition på det som jag gick igenom tidigare. Och den inspelningen finns tillgänglig på Channel 9. Så vill ni veta mer om det som jag nämnde här nu lite kort, så kan ni gå in på Channel 9 och där leta fram inspelningen från förra videon. Så att innan jag börjar med de här nya delarna så tänkte jag bara se om det finns någon fråga överhuvudtaget där, för att börja med. Som att vi har en fråga. Danveig, är det lugnt?
Ja, vi har en fråga här som sagt.
Ja.
Frågan lyder, är det svårt att lära sig MVC om man idag kan webform?
Det är det inte alls. Det är jätteenkelt faktiskt. Det som kan vara svårt till en början är det här annorlunda tänket. I webbform så har vi vår viewstate som används för att hålla reda på alla värden i olika kontroller. Och vi har postbacks där vi postar tillbaka till samma sida och sedan kan fånga upp värdena i event-handlers. I ASP.NET MVC istället så har vi rena textboxar och annat som vi sedan postar med vanliga formulär till vår controller. Så att det kan vara annorlunda till en början eftersom vi inte har postbacks och vi har inte någon viewstate och vi har inga vanliga webbkontroller och annat. Så till en början kan det kännas väldigt ovant, men själv så gillar jag verkligen just hur MVC fungerar med det här eftersom det är mer skalbart. Och vi har inte alla de här event-handlers som vi behöver tänka på. Om man vill sätta ett tema i webform till exempel så måste man göra det pre-init. Men om man vill sätta ett värde till en kontroll kanske man ska göra page load till exempel. Och just de bitarna slipper vi nu med MVC. Så att, och som sagt, det bygger ju fortfarande på ASP.NET, så vi har ju fortfarande samma objekt. Men det är just hur vi väljer att visa dem och hur vi väljer att editera de här objekten som är annorlunda. Jag hoppas det var svårt frågan. Så, till att börja med nu så tänkte jag börja med action filters. Som jag inte hann gå igenom så mycket förra gången. En action filter är något som körs före och efter en action och före och efter en controller. Och de här kan då sättas antingen direkt på en viss action-metod, på en controller eller globalt. Och vi ska sätta dem globalt i nytt nu i MVC3. Tidigare skulle vi bara sätta på action och controller. Och ska vi skriva en egen action-filter så kan vi använda action-filter-attributes. Vilket gör att vi kan själva köra kod före en metod ska köras eller efter den ska köras. Så jag tänkte börja med att gå till Visual Studio. Och från mitt skrivbord. Så ska jag skapa upp ett nytt MVC3-projekt. Jag väljer en vanlig internet application och jag kör med ASPX nu för enkelhetens skull. Vi kan även använda Razer om vi vill istället, men tyvärr så är det fortfarande ganska begränsat stöd för Razer just i editorn. Det kommer en uppdatering till MVC sen. Antingen så kommer det ut i den här betan eller så kanske det kommer i nästa beta. Just när det kommer det är inte klart än. Men vi kommer alltså få en uppdatering där vi får bra färgkodning och IntelliSense för Razer VR. Jag ska göra nu att jag har skapat upp ett nytt projekt. Jag ska starta igång sajten bara så att vi har den framme här. Just när man kör med IE9-betan så finns det ett problem att ibland så laddas inte sidorna in på en gång. Men det kommer nog lösas väldigt snart. Och det är bara just för IE9-betan som det ibland kan lite segt att starta just när vi ser projekten. Och det är bara när man kör lokalt och jag vet inte riktigt varför än, men det kommer att lösas. Så nu har vi här en enkel sida. Standardsida, vi har en home, vi har about och vi har logon. Att det är en standardsida här. Men om vi nu till exempel inte vet att man ska komma in på about om man inte är inloggad. Så kan vi sätta ett action filter på just den här metoden som är about. Att om jag går in i controllers, home controller och tar fram about-metoden här. Så vill jag nu skydda den här från personer som inte är inloggade. Och det kan jag då göra genom att använda ett action filter vilket är ett attribut. Använder authorize. Och här kan jag även ange. Jag kan ange roles och users som ska ha åtkomst till den här. Och ange ingenting, så skriver vi bara authorize. Så kommer alla som inte är inloggade att behöva logga in på kommoten här. Men vi tillåter alla inloggade. Så nu har jag satt authorize. Kompilerar om. Till startsidan. Och sen går till about igen. Och det här är också förresten en bugg i MVC3 här nu. Att han försöker skicka till fel sida här. Det han ska göra i alla fall är att när jag klickar på den här nu. Så ska jag skickas till logon-metoden här. Att jag försöker skicka till login istället. Det är en bugg i MVC3 som kommer att lösas till nästa release. Men nu kommer vi alltså inte åt about här utan att logga in på sidan. Däremot kommer vi åt home. Och det händer genom att vi sätter authorize på just about. Vi kan även flytta upp den här nu till controller istället, till home controller. Kompilera om. Cykla om startsidan. Och nu kommer jag inte in på den här heller. Så att det vi gör nu är att genom att sätta vårt action filter authorize så kan vi inte komma in om vi inte är inloggade. Så det är ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Det finns även andra actionfilter vi kan använda direkt, som exempel validate input, som validerar inputen så att inga HTML-element kommer in. Och vi kan sätta den här till false, så att vi tillåter HTML-element. Och sen i MVC3 så har vi en nyhet som heter exclude. Och här kan vi välja vilka fält som inte ska vara false nu, eller vilka som inte ska vara true. Så att vi kanske bara tillåter HTML i ett visst av våra fält som vi postar. Vilket också är säkerhetsfunktioner som kommer MVC3. Men sådana här action-filter, de kan även registreras globalt i MVC3. Det gör vi genom att gå in i global.asax. Och här kan vi se att vi har en register global filters. Och här kan vi då lägga till vår filters add new. Authorize attributes. Så att om vi gör så här nu så kommer alla våra sidor att kräva att man är inloggad. Så att i Global Data nu så kan vi registrera attributen så att de gäller över hela sajten. Men det ska vi inte göra nu, utan vi skippar authorize, kompilerar om. Då kan vi in på startsidan igen. Men de här attributen, vi kan även skapa egna sådana här attribut som vi kan använda oss utav. Att göra det skapar vi en helt vanlig klass. Vi kallar den här för custom action filter attributes. Och då för att göra vår egen actionfilter så kan vi antingen implementera de olika interfaces som finns, eller så kan vi helt enkelt ärva klassen actionfilter attributes. Och då kan vi sedan köra override på fyra olika metoder som finns. Ska bara lägga in de här först här. Nu blir det grått. Det kommer snart att synas bättre. Så att det första vi har är on action executed, vilket sker när en action har körts. Vi har även on action executing, vilket görs innan vår action-metod körs. Vi har on result executed, vilket körs när resultatet har skrivits ut på skärmen. Och vi har on result executing, vilket sker innan resultatet skrivs ut på skärmen. Så jag ska göra ett enkelt komma åt filter context, vilket skickas in som en parameter. Zooma lite mer också så att ni ser bättre. Jag ska använda filter context. HTTP context response write. Det jag ska göra nu är att helt enkelt skriva ut vilken metod som har körts på skärmen. Sådär, och så sen i vår home controller så vill jag använda vårt attribut här nu, custom action filter attributes. Så jag går in på about custom action filter Vilket är vårt attribut som vi har skapat upp. Kompilera om. Laddar vi om startsidan här nu så ser vi ingen skillnad alls. Eftersom vi har bara lagt det här på vår about-sida nu. Men eftersom CSS-en sådär. Och sen om vi går in på about nu. Jag ska så här förresten snygga till lite grann. Sådär. Om vi går in på about-sidan här nu så kan vi se att det skrivs ut on action executing, on action executed, on result executing och längst nere on result executed. Att det som händer nu är att först så körs våra action-metoder, sen när resultatet skrivs ut, så innan resultatet skrivs ut körs den här metoden, och efter att resultatet skrivs ut så körs den här metoden. Så det här kan vi sedan använda då för att till exempel logga alla anrop mot en viss sida. Vi kan även precis som tidigare sätta det här vid hela applikationen eller bara på vissa controllers eller vissa action-metoder. Ursäkta. Ett exempel som vi kan använda det här på nu är om vi vill skriva ut hur lång tid det tog från att onActionExecuting kördes till att onResultExecutor körs. Så för att få fram den informationen då så lägger jag först till två datetime-objekt. Det är start och det är stopp. Och i onAction executing, där är först det första som körs, här vill jag då sätta det är start till datetime now. Och på onResult executed så vill jag sätta det är stopp till datetime now. Och sen här i den här metoden så vill jag även efteråt skriva ut hur lång tid det tog att köra de här fyra metoderna. Då tar jag en timespan lika med och minus det är stopp. Jag har satt namn också. Det är lite mycket text här. Nej, det tog visst antal millisekunder att köra sidan. Jag kompilerar om nu. Går in på sidan igen. Laddar om den några gånger. Nu fick vi väldigt höga resultat här, men det tog 228 millisekunder att köra sidan. Så att då kan vi alltså med de här funktionen nu se hur lång tid det tar att köra varje sida. Och om det tar exempel över en sekund då, så kan vi välja att även logga det här i en databas. Så att vi kan se vilka sidor som har tagit väldigt lång tid att köra. Och när de då tog så lång tid att köra, så vi kan felsöka lättare. Det finns väldigt många funktioner vi kan använda det här för med Action Filter. Och det finns som sagt ett gäng implementerade i MVC 2 och 3. Och det finns även open source-projekt på Codeplex där det finns färdiga actionfilter man kan använda för olika typer av funktioner. Och ett annat actionfilter som kan vara väldigt praktiskt ibland, det kan vara output cache, där vi kan välja att cacha med resultatet i en actionfilter. Och vi kan då sätta duration och några värden helt enkelt. Så att vi lättare kan cacha resultatet och därmed få snabbare vyer. Så att just action filters är väldigt kraftfulla och väldigt enkla att stoppa in. Och vi kan som sagt även registrera dem direkt i logo.asax genom att bara lägga till ett nytt filter. Och det vi behövde göra då var helt enkelt att skapa en ny klass som är från Action Filter Attributes. Kör en override på de metoder vi vill använda och sedan skriva ut det vi vill. Och vi kommer åt allting från Filter Context. Så förutom just HTTP Context så kommer vi även åt till exempel controller. Där vi kan få information från en controller som har körts. Och vi kan även se om det är... Vi kan se vår route data för att få fram information, vilken URL som skrivits in och annat. Så det är väldigt enkelt att göra avancerade funktioner på sidan genom att bara lägga till ett action result. Som inte påverkar annat i sig än just det man väljer att göra i den här metoden. Så, ska stänga ner. Och gå tillbaka till PowerPoint-sliden. Att det var Action Filters och mer information om det finns det på Codeplex och det finns väldigt mycket på internet om olika färdiga Action Filters som man kan använda sig av rakt av. Jag kan även rekommendera ett Action Filter som finns som det den gör är att den tar allting som har renderats och komprimerar det innan det skickas ut till klienten så att all HTML tar mindre plats på klienten egentligen och går snabbare och för över. Det finns väldigt mycket man kan göra med Action Filters. Sen tänkte jag ta upp routes. De här URL:erna som vi får. Och här kan vi då ange vilken action ska köras. Så om vi går till home/index så är det indexmetoden i home-controller som körs. Vi kan även skicka med extra attribut på det här, som till exempel ett ID om vi vill då. Vi kan även sätta regler för våra routes. Och anpassa de här, hur de ska fungera. Så det jag ska börja med är att jag ska skapa upp en enkel modell här. Det jag har nu här är en modell. Jag har en customer-modell. Väldigt enkel och jag har ett repository. Också ganska enkelt. Jag har ett hårdkodat värde. En metod, all customers, returnerar en hårdkodad customer och sen har den bara vanliga funktioner för att hämta customern. Sen har jag skapat upp en controller, en customer controller, som inte gör så mycket heller. Den gör att den skapar upp en ny customer, konstruktor. Och den, i indexmetoden så hämtar den alla customers, skickar till vin. I details-metoden så hämtar den den customer som har det ID som skickades in. Och sen har jag två vyer för det då. Details är vanlig details-vy som är genererat. Och sen vanlig listning på index. Ska se här nu. Och här är då slash customer. Ska bara se så att... Ser ni min kod bara PowerPoint? Ja, jag ber om ursäkt för det. Vi har i alla fall vår vanliga sida här nu. Och klickar vi på details. Så kommer vi till customer slash details slash 1. Och det här vill då kunna förkorta. Vi vill bara ha slash 1. Så om jag surfar till 1 här nu så får jag ett fel som inte har någon kontroll som heter 1. Så att det vi får göra då är att skapa upp en... ny route i vår map vi har. Så vi kan se nu att vi har en Map Roads. Och här har vi Controller, Action och ID. Det är då default-utseendet på URL-erna. Men det vi vill ha nu, det är bara slash ID direkt, så att den ska känna av automatiskt ifall vi skickar in ett ID till sidan. Så om jag surfar till bara slash 1 så ska just den köras, och surfar till slash customers så ska vår vanliga route köras. Så jag skapar upp en ny route som jag kan kalla för customer ID. Och nu har vi bara ID. Det är vår route. Vi vill bara surfa till ID. Och det här ska då bara gälla ifall ett tal skickas in till ID. Så jag gör då att skapa upp, jag tar komma här för att skicka in en till parameter. Jag ska då lägga till det som kallas för en route constraint. Jag vill lägga till new ID är lika med backslash d plus, vilket betyder att vi kan ha ett eller flera tal i den här routern. Och gäller inte det här, om inte ID är ett eller flera tal, så ska jag gå vidare till vår standard route som är controller action ID. Så jag kompilerar om det här nu. Jag går tillbaka till vår listning, uppdaterar. Oops, nej, nu stängde jag. Customer. Ska se om jag ska in ett nu. Ja, nu är jag på. Vi måste sätta här också. Default-värdena ska vi ändra nu också. För att vi vill ha att det ska vara hårdkodat. Så kontrollen när vi går till bara ID ska vara customer. Och vår action när vi går till bara ID ska vara details. Och sen då ID till det som skickas in till sidan. Jag kompilerar om här nu. Vi är på slash 1. Uppdaterar. Och vi kommer nu till vår customer ID med 1 genom att bara skriva slash 1. Och avslutade när vi ser känner av att det finns en ny route nu. Och i vår indexvy så har vi att jag ska skapa upp en action link till details och den ska skicka in ID är item customer ID. Så att då, det som händer då är att den kollar igenom alla routes som finns i vår Google.asa X och skapar upp den mest lämpliga routen för just ID, där vi bara sätter ID och skickar till details-sidan. Så om vi nu kikar på vad som händer om vi går till slash customer, är att details-länken, om vi klickar på den, nu ska vi se, uppdatera. Om vi klickar på den nu så kommer vi automatiskt till slash 1 istället för som tidigare, slash details slash 1. Och så att om vi tar bort den från Google.asa X igen. Om vi kompletterar ut den här. Kompilerar om vår, utan vår speciella route. Då finns inte ett längre. Och sen en laddar om här nu. Och nu när vi klickar på details så kommer vi till customer slash details slash 1 istället. Så att avspelande detta vi ser känner alltså av vilken route som är mest lämplig och genererar då ut den URL:en som passar bäst till den routen. Då ska jag se här, jag har fått en fråga. Krävs det något speciellt på webbhotellet för att köra MVC? Och ja, det är... ja, det behövs, det beror på egentligen vilken version av MVC man vill köra. Kör man ASP.NET MVC 1 eller 2, då krävs .NET 3.5 med Service Pack 1. Just det, i Service Pack 1, det var då ASP.NET-routing kom. Och det är det som används av ASP.NET MVC för att få till de här URL:erna. Vill man köra ASP.NET MVC 3, då krävs .NET 4. Att det finns vissa nya dynamiska funktioner i MVC 3 som kräver .NET 4. Och Razor kräver också det .NET 4. Så att det går inte att köra MVC 3 på .NET 3.5 Service Pack 1, utan kör man med, utan är det det man har på servern så måste man köra MVC 2. Så, då tänkte jag fortsätta till nästa steg. Hoppas ni ser sliden nu igen. Annars får ni skrika. Nästa steg nu är dependency injection som sagt. Och det som tidigare versioner av MVC så kunde man använda dependency injection tillsammans med till exempel en inject. Men det krävdes lite extra jobb. Och för att få tillgång till det så behövde man, om man vill ha inject till exempel, så behövde man ladda ner alla klasser. Man fick kompilera allting själv. Sen fick man ladda ner Ninjecten MVC, vilket var tillägg till MVC som fungerar för just ASP.NET MVC. Och så fick man göra en massa inställningar i global.asox för att sätta upp det och sen göra sina mappningar. Så det var en del jobb för att få in det här. I MVC 3 så är det betydligt lättare med en new patch som jag kommer visa alldeles strax. Och förutom att bara injicera egna repositories som man kunde göra tidigare så kan vi även byta ut olika delar i MVC. Så om vi nu har till exempel en ny controller factory så kan vi enkelt skapa upp en egen och sen bara välja att injicera den in i MVC. Och det finns även nya interfaces i ASP.NET MVC 3 just för dependency injection. Det är iView Page Activator och iController Activator. Och de här två interfacen kan då användas för att instantiera en viss vy eller en viss controller. Och de här används bara just för dependency injection och annars ignoreras de bara om man inte valt att injicera de här. Så det jag ska göra nu är att ta vårt repository och injicera det istället som ett interface. Jag ska göra om det till interface och sen ska jag injicera vårt repository till vår site. Så, jag ska börja med att gå över till mitt skrivbord igen. Och nu hoppas jag att ni ser mitt skrivbord, annars får ni börja hojta till här. Så, det jag ska göra nu först och främst är att om vi kollar vår controller så har vi Customer Controller där vi har en konstruktor där vi skapar upp en ny Customer Repository. Den här vill jag vill inte skapa en ny customer repository direkt, utan här vill jag bara ha mitt interface. Så att jag går till mitt customer repository. Och så väljer jag att göra om det här till ett interface. Eller skapa ett interface baserat på vårt customer repository. Där väljer jag alla publika metoder. Kollar i Solution Explorer och säger att nu har vi ett interface som innehåller metoderna. Vi kan även se att Customer Repository implementerar det här interfacet. Så att nu har vi iCustomer Repository som ska användas utav. Och vi kan då senare skapa andra implementationer av iCustomer Repository. Och det vi ska göra nu istället i Customer Controller är att sätta om den här till ett iCustomer Repository. Istället för ett customer repository som det var tidigare. Men vi har fortfarande ett problem här och det är just i konstruktorn. Här sätter vi ändå customer repository. Så att vi har fortfarande en hård koppling till det här repositoriet som vi vill få bort. Utan istället vill vi bara ha åtkomst till iCustomer repository, vårt interface. Så det jag ska göra nu är att använda en newpack som följer med MVC 3. ska använda konsolen här nere. Ni kan se. Så det jag ska göra nu är att skriva add package. Och sen så skriver jag ninject och trycker på tab. Och då får vi se här att det finns två olika ninject-paket att hämta ner. Ninject och ninject MVC3. Och vi kommer behöva båda de här paketen för att kunna använda ninject nu på vår sida. Jag börjar med att lägga till den här referens till ninject. På enter. Det som händer nu är att det här paketet laddas ner nu, färdigkompilerat. Och kommer att läggas till som en referens i vårt projekt. Och nu ser vi då här att man lagt till ninject 21076 till projektet. Och vi kan även se att den har dykt upp här nu som en referens. Och det var det vi behövde göra för att få till ninject till vårt projekt. Och sen behöver vi även det andra paketet. Vi behöver ninject MVC3. Lägger till det. Och då kan vi se här att den behöver, att den har, den är beroende av Web Activator och som är dependency för ninject MVC3, så att den laddar ner både Web Activator 1.0.0.0 och ninject MVC3 0.3 till vårt projekt då. Och vi kan även då se i våra reference, vi har ninject MVC3 och vi har Web Activator. Och just den här Web Activator, det är någonting som Microsoft har skapat. Jag kommer förklara varför alldeles strax här. Vi ska stänga ner våra öppna filer först. Att om vi kikar nu även här i projektet så kan vi se att vi har en ny fil som heter appstart-ninject-mvc3. Och den här filen läggs till nu när vi lägger till ninject-mvc3. Och den innehåller då färdig kod som behövs för att sätta upp ninject i vårt projekt. Och vi kan se här uppe att den översta raden att den använder den här Web Activator som lagts till. Och där har vi en metod som heter Pre-Application Start Method. Och i .NET 4 så har vi en metod som heter Pre-Application Start Method. Men problemet med den är att vi bara kan sätta den en gång per assembly. Och det den här Web Activator gör är att den kan göra så att vi kan lägga till den här, att vi kan använda den här metoden flera gånger per assembly. Och det den gör pre-application start method är att den kör, den skapar en instans av appstart ninject MVC3 eller webcast 2 appstart ninject MVC3 som är vår statiska klass. Och den anropar sedan metoden start i den här metoden. Och det här gör den då under tiden som applikationen startas upp. Och det här fungerar då med alla webbprojekt. Och vi kan ha en Windows-projekt. Det är som sagt en ny klass i .NET 4 då, så vi kan använda oss av. Och det som händer nu i vår startmetod. Vi skapar en ny standard kernel som är en del av ninject. Vi anropar metoden register services som vi har den ovanför. Och det här vi binder ett repository, eller vi binder ett interface till en viss klass. Och sen så använder vi oss från ett MVC3, dependency resolver, som är en del av MVC3. Och sätter vår dependency resolver till ninject service locator som finns i ninject MVC3-assemblen. Och det gör att oss från ett MVC3 kommer att använda det kommer använda ninject här nu varje gång den ska försöka hämta in en assembly och se om den ska köra med det som vi har initierat istället för det som är standard. Men till att börja med nu så vill vi mappa upp vårt iCustomer repository mot customer repository. Så jag tar bort kommentaren här uppe. Det är iCustomer repository. Och kan vi mappa om den till ett customer repository. Det som händer nu är att på alla ställen där vi har iCustomer repository i en konstruktor, där kommer nu att stoppa in customer repository istället. Jag går till controllers, customer controller. Och här har vi då ett iCustomer repository, men vi har ju fortfarande vår customer repository, vilket är vår hårda koppling mot den här klassen. Och det vi gör istället här nu är att i konstruktorn så vill jag lägga till ett iCustomer repository. Och så vill jag sätta vårt iCustomer repository till det som skickas in i konstruktorn. Och nu så har vi ingen hård koppling längre till vår customer repository. Om jag testar att kompilera om här nu. Jag laddar om, eller går till details igen. Jaha. Så där ska det vara. Jag drar om den här sidan nu. Vi kan se att det fortfarande fungerar. Vi får fortfarande samma värde här. Trots att vi inte någonstans i vår controller har en hård koppling mot vår customer repository. Utan den enda kopplingen som görs är den vi har här. Så nu kan vi fritt använda iCustomer repository i vilken klass vi vill egentligen, vilken controller som helst. Om vi bara sätter en konstruktor och tar emot den här parametern. Vi kan även, om vi vill, använda dependency resolver, current och sen get service. Här kan vi ta type of iCustomer repository as iCustomer repository. Ska zooma ut lite grann. Sådär. Så det jag gör här nu är att jag använder klassen som finns i MVC3, Dependency Resolver. Jag hämtar ut den som är aktuell, vilket är vår Ninject Service Locator som vi har satt här i Set Resolver. Och nu känns det att current som är den resolvern hämtar servicen som används för iCustomer Repository som en iCustomer repository, och jag skulle nu lika gärna kunna använda den istället om jag inte vill sätta det i konstruktorn direkt. Och det här gör även att vi, när vi testar vår kod sen, så kan vi direkt initiera vilket customer repository vi vill. Så vi kan ha ett som går mot databasen och ett som innehåller fake data bara exempel. Eftersom vi nu inte längre i vår customer controller är beroende av en viss implementation av iCustomer repository. Men det går ju som sagt även att bygga ut MVC3. Som till exempel Controller Factory. Jag skulle kunna skapa en ny klass som heter Custom Controller Factory. Den här klassen vill jag då, här vill jag implementera iCustomer, nej, iController factory, vilket är det interfacet som används på controller factory. Nu får jag till de två metoder som finns. Jag har bloggat om där hur man kan använda iController factory, så jag kommer inte gå mer in så djupt på det här, utan vill ni veta mer om hur man kan använda det här interfacet, så kan ni kolla i min blogg. Men det vi har nu i alla fall är en custom controller factory. Och det är här som vi skapar en instans av en kontroll. Vi hämtar in kontrollen och skapar en instans av den. Och vi kan nu även välja att istället för vanliga base controller factory så kan vi köra med vår controller factory. Så vi binder den till vår custom controller Exakt, och vänster. Sådär. Och om jag kompilerar om nu så försöker jag, där den annars använder Base Controller Factory, vilket är standard Controller Factory, så kommer den nu istället att försöka använda vår Controller Factory. Och då får vi det här felet då, som vi inte har implementerat den än. Men det här betyder alltså att vi kan byta ut olika delar väldigt enkelt i ASP.NET-MVC. Rakt av bara. Genom att helt enkelt binda det interface vi vill använda till den implementationen vi har. Och det här gör att vi även kan, till exempel viewpage, om vi vill hämta in våra vyer, de filerna som vi har för våra vyer, om vi vill hämta in dem från ett annat håll, eller kanske från en databas som vi vill det, så skulle vi kunna göra det utan problem. Och då skulle vi i så fall använda den här iViewPage, iViewPage Activator, så kan vi använda det i så fall för att hämta in och instansiera de här vy-sidorna. Och då kan vi till exempel hämta från just en databas. Vilket gör att vi blir mer dynamiska på sidan. Man inte behöver de här ASPX-filerna eller CSHTML-filerna. Ska jag ändra tillbaka backlog.asx här också? Nej. Kommentera ut den här bara så att vi kan komma åt vår sida igen. Sådär. Så att det är som sagt väldigt enkelt att injicera kod i MVC. Och tack vare Nupack så är det även väldigt enkelt att få komma igång med det. Eftersom jag inte behövde skriva en rad egentligen för att skapa upp den här klassen. Utan den fick vi direkt från Nupack. Tillsammans med referenserna. Så, då går jag tillbaka till sliden här. Och sen har jag en sak till att visa nu som vi kan använda i MVC3. Och det är helpers. Om man har kikat någonting på WebMatrix och ASP.NET WebPages så kan ni nog ha sett att det finns olika färdiga helpers för olika syften. Och de till exempel då skriver ut en webgrid, vilket är en påminner lite grann om hur GridView ser ut. Vi har alltså en tabell med data där vi kan sortera och vi kan ha paging. Vi kan även ha diagram på sidan. Vi kan arbeta med bilder, vi kan snurra runt på dem och vi kan ha spegelvänt och vi kan lägga till en watermark om vi vill det. De här helpers kan vi nu använda i ASP.NET-MVC3. Så jag tänkte gå tillbaka till Visual Studio igen. Sådär.
Micke,
Ja.
innan du går vidare så har vi fått en fråga här.
Yes.
Funkar membership med MVC?
Det gör det. Det finns även i MVC3. Kan jag påpeka här. Så har vi Enable Simple Membership. Vilket är en nyhet i MVC3. Och som eventuellt kommer komma till nästa version av ASP.NET överhuvudtaget. Men absolut, vi har stöd för membership i MVC. Och vi har en färdig controller då som heter Account Controller. Och här har vi då logonmetoden och här har vi all funktionalitet. Vi kan inte använda de vanliga kontrollerna som vi hade tidigare. För att till exempel lägga till användare, ta bort och sådär. Utan istället så finns det färdiga vyer när man skapar upp projektet för att byta lösenord. När man har bytt lösenord, logga in och registrera. Så om man klickar uppe på logga om här. Så kan vi se att nu har vi som standard en sida där vi kan logga in och vi kan registrera. Vi kan se in Mikael och Sen väljer jag att registrera på sidan. Man måste vara minst 6 tecken, okej. Okay. Ska se om det funkar nu då. Ja, det som händer nu, första gången jag försöker logga in här nu, är att jag försöker skapa upp en databas här, aspnetdb.md, som är en SQL Server Express-databas som skapas upp första gången. Vi kan även precis som tidigare använda helt vanliga SQL Membership, och vi kan ange att vi vill köra mot en viss färdig databas som vi redan har. Men absolut, vi kan använda, och nu ser vi att vi har uppe. Välkommen Mikael. Så att det ingår direkt i standardprojektet skapar upp att vi har membership där vi kan lägga till och ta bort användare. Och vi kan nu direkt använda det här authorize-attributet som vi visat tidigare actionfilter. Så att när jag inloggar nu så kan jag bara komma åt vissa sidor då. Och vi kan använda roles precis som tidigare. Så att väl funktionalitet så är det ingen skillnad alls mot webforms. Skillnaden är att vi inte kan använda de här färdiga webbkontrollerna som fanns där, eftersom vi inte har webbkontroller i MVC. Men det går absolut att skriva helper som man vill det. Eller så kan man helt enkelt köra med de färdiga sidor som finns här nu för att logga in. Så logga in här nu och ja, jag inloggade igen. Så det är väldigt enkelt att använda membership här. Så, då tänkte jag dra igång med helpers. Och det jag ska göra då är att jag ska skapa upp en ny controller som heter helper controller. Och jag har ju fortfarande dependency injection aktiverat. Så om jag nu i den här kontrollen vill komma åt mina customers, så räcker det med att jag skapar upp en konstruktor nu där jag väljer att ta emot en iCustomer repository. Jag ska ha en iCustomer repository. Då ska jag sätta min customer repository till customer repository. Sådär. Och det här är allt jag behöver göra nu i min controller för att komma åt mitt customer repository. Eftersom jag redan har valt att binda alla iCustomer repository till customer repository. Så mer än så här behöver jag inte göra nu med mina controllers där jag använder det. Och jag kan även ha fler interfaces. Så jag skulle lika gärna kunna ha en iCart controller exempel, ifall jag har en kundvagn i en webbshop. Så jag kan lägga till hur många jag vill här. Och så länge som jag har bundit det interfacet i ren injektor. Men det jag vill göra nu är att här vill jag visa ut nu, jag vill använda helpers i min indexmotor här. Så först vill jag ha mina customers. Jag hämtar alla customers. Sen vill jag ha en webgrid, vilket är en av dem som finns. Det finns under system web helpers webgrid. Vi kan även se att i system web helpers så har vi ett gäng olika färdiga helpers, alltså vi kan använda sig då rakt av i vårt projekt. Och det jag ska använda nu är alltså webgrid. Ska jag så här också. Vi ska få en ny instans av webgrid då. Och då ska jag använda först min source, och det är då customers. Men jag kan även ange väldigt många andra fält här. Exempel om jag vill ha sortering på, om jag vill ha paging, hur många sidor ska vara för varje, hur många rader ska vara på varje sida. Och även om det ska vara, om jag ska använda Ajax och annat. Så det jag vill ha, det har gjort nu en helt vanlig new web grid. Så för enkelhetens skull så kommer jag även anropa direkt här, get.html. Vilket då returnerar en IHTML string. Med all färdig HTML. Och eftersom det är en IHTML string så kommer inte HTML kodas direkt på sidan. Och sen vill jag då skapa, jag vill skicka med min webgrid till min vy. Skapar upp en ny vy. Jag skippar att göra den här starttypen, att den kör med dynamisk vy istället. Och här vill jag nu skriva ut min tabell som jag vill ha. Jag vill inte generera hela tabellen direkt, utan jag vill bara direkt här nu kunna skriva att här vill jag ha min tabell. Med sortering och paging. Eftersom jag skickar med den direkt nu här så kan jag bara skriva en modell helt enkelt. Så jag sparar och kompilerar. Surfar till helper. Och vi kan då se att nu har jag fått en färdig tabell med möjlighet till sortering. Tyvärr så har jag bara ett inlägg just nu, men om jag hade haft fler inlägg så hade jag sorterat efter de olika fälten. Och jag hade även kunnat ha haft paging, men det vet jag också. Men vi har ingen view state nu. Tack och lov. Så om jag nu väljer att sortera efter till exempel customer ID. Så kan vi se adressfält att använda query string här istället. Och det är då istället för att ha en view state på sidan. Och vi kan då, om vi vill, länka direkt till en viss sortering eller en viss sida om vi så vill. Genom att bara ange det i URL:en. Så att utan att göra något speciellt på sidan. Vi skriver ut modellen här. Och så har vi bara, vi skapat upp en ny webgrid. Det var allt vi behövde göra då för att skapa upp en färdig tabell med sortering och paging. Vilket är väldigt enkelt. Och det finns även andra typer av helpers. Vi har ju till exempel så här. Och server info är lika med server info get.html. Det här är också en annan helper. Server info. Och det den gör är att den hämtar info från servern och skriver ut det direkt på sidan. Om man hoppar med någonting med POP så kan man känna igen det här. Men det finns någonting liknande där. Men nu har vi det med en rad kod här. Ska jag bara ändra så att vi kör med server info här istället. Kompilerar om sidan. Laddar om. Och så kan vi se att vi har fått server configuration, lite information om servern. Vi har servervariabler. Vi har HTTP runtime information och vi har environmental variables. Så att vi har väldigt mycket information direkt på servern som kan vara nyttig att ha. Så att vill man lägga in det här på en admin-sida så räcker det med att lägga in en rad kod för att få till det här. Och det kan vara väldigt nyttigt när vi vill veta sökvägar och annat på servern. Och det står även många processorer som finns och vilken version av Asperoplats som körs. Vilket operativsystem det är och annat. Och även servervariabler då som är bra att veta för den här sidan. Förra gången, förra presentationen, så nämnde jag också att det finns möjlighet att visa upp annat än vanliga HTML-sidor. Ett exempel då var att vi kunde ta string index och att vi kunde i så fall returnera en string direkt till sidan. Just så här. Vi får upp Hello World nu, ren text. Genom att vi bara sätter att vi returnerar en string och returnerar strängen i sig. Men vi kan ju även returnera andra saker här, förutom just vanlig text. Så att det vi kan göra är att returnera en bild istället. Och det finns en ny helper som heter start. Och de här kan vi sätta storlek på, kanske 300x300. Vi kan databinda vår chart mot till exempel customers. Och så kan vi sätta x-fältet, det som ska vara x-led, då kan jag sätta till exempel name. Och sen så vill jag returnera den här mitt diagram nu direkt till Vim. Och det jag kan göra då istället för en vanlig return view så använder jag return new file content result. Sen har jag mina bytes, så kan jag ta en array med bytes och då kan jag ta chart get bytes. Och sen en content type, image, typ egen. Och nu har jag skapar upp en ny chart. Jag binder den till customers och väljer att ha name i x-led. Och sen så returnerar jag en ny file content result. Och skickar där in mina bytes från den här bilden och säger att det ska vara en image, typ egen. Så kompilerar jag om den här nu. Och laddar om sidan. Så kan vi se att jag fått ett diagram istället. Och vi kan alltså returnera exakt vad vi vill genom samma URL. Så från att jag returnerade HTML till en sträng till att returnera en bild genom samma URL. Och genom bara två rader kod. Och just den här file content result, det är en av de action result som man kan returnera. Det finns en hel del olika action result. Med i MVC så har vi vi har ett gäng olika här direkt i MVC. Här har vi då ett exempel på result. Till exempel HTTP status code result som är ny i MVC 3. Vi kan returnera en viss status code om vi vill direkt, väldigt enkelt. HTTP not found result om inte sidan finns till exempel. Vi har file stream result, file result, vi har empty result. Så vi har ett gäng olika result att returnera. Och det finns även att ladda ner fler typer av actual result. Om vi till exempel vill returnera vkal-fil exempel. Om vi har en kalender på sidan som man kan returnera och lägga till direkt i Outlook. Så kan vi göra det. Men just nu så har vi som sagt en file content result. Vilket innebär att vi har en fil, vi har en byte array med den här filen som vi returnerar direkt ut till klienten. Och då använder vi file content results. Om vi nu, vi kanske vill göra om det här diagrammet. Vi kanske inte tycker att det ser så roligt ut det här. Så kan vi antingen använda en XML-fil med olika inställningar. Eller så kan vi använda någon av de färdiga mallar som finns. Och det kan vi göra genom att sätta chart theme till något av de alternativen som finns här. Som till exempel Vanilla 3D. Kompilerar. Laddar om. Och med ett extra ord så har jag fått en 3D-graf istället. Så vi kan väldigt enkelt skapa väldigt snygga grafer direkt i vår action-metod. Och jag kan även efteråt göra om den här. Som jag har den som en byte array nu så kan jag anpassa den här bilden och göra om den. Antingen då genom att göra det med system drawing, vilket är det vanliga sättet. Eller så kan jag använda en ny helper som heter WebImage. Det jag ska göra är att skapa en ny Jag ska göra så här. Jag ska skapa en webimage. Är lika med chart. Sen har den en metod som heter toWebImage. Och det som händer då är att min chart görs om till den här helpen WebImage. Och nu har jag andra möjligheter som till exempel Add Image Watermark, Add Text Watermark, Clone, Crop, Flip på olika sätt. Så jag kan, nu kan jag direkt göra om den här bilden på olika sätt. Jag kan till exempel välja att flippa den horisontellt. En rad kod och sen så vill jag lägga till en text watermark. Det ska stå Hello World. Jag sätter font color till blue. Font size sätter jag till 16. Och sen har jag även andra typer av inställningar jag kan sätta om jag vill. Men jag tror jag nöjer mig så där. Och sen så vill jag istället returnera min image. Sådär. Jag kompilerar om nu. Så kan vi se att nu min graf här har blivit spegelvänd och sen lagt till en watermark. Det står Hello World. Och det här genom, och för att få till det här nu så har jag bara lagt till ett par rader kod här. Just för att göra om min chart till en webimage. Och sen välja Flip Horizontal och Add Text Watermark. Men vi har ju sagt även andra metoder vi kan använda oss av. Så vi kan kroppa den här, exempel om vi vill klippa ut en viss bit ur den. Eller om vi vill ändra storlek och vill rotera bilden. Eller kanske vi vill flippa den vertikalt också. Så om jag väljer Flip Vertical och laddar om sidan. Så ser vi att den har blivit upp och nervänd också. Och spegelvänd. Så att och sen så till slut så lägger jag till texten Hello World efter att ha flippat på den här bilden. Och så returnerar jag bara det som är vanlig file content results. Så att med bara några rader kod så kan vi då ta den datan vi har. Tack vare dependency-stödet så behöver jag inte skapa en instans själv av ett repository. Utan jag valde bara att ta emot i konstruktorn. Jag hämtar datan. Och jag gör sedan om den till ett diagram helt enkelt. Som jag skriver på sidan. Med bara några rader kod. Och den här bilden kan jag då välja att lägga in på vilken sida som helst. Genom att... Ja,
ursäkta.
Jag kan ta en fråga.
Ja, hur gör man om man både vill skicka över en chart och customers till samma sida?
Ja, saker att det vi kan göra här är att det vi gör nu är att vi returnerar en bild här nu. Slash helper. Där returnerar den här bilden. Och inget mer än bara just en bild. Så det hade varit som att vi hade haft en hårdkodad bild och haft det som helper på JPG till exempel. Men det vi kan göra istället är att vi kan ta den här URL:en rakt av. Och vi går in på Customer. Där vi har en färdig listning med customers. Så kanske jag vill visa upp den här listan. Plus att jag vill ha ett diagram över alla customers vi har. Jag går in i Solution Explorer. Och väljer Customer Index. Och ovanför den här bilden så vill jag då ha en bild. Laddar om. Och nu har vi då fått den här bilden inklusive tabellen nedanför. Men vi kan inte ha dem i samma vy som det vyn returnerar är just bara en bild. Men däremot så kan vi ha den här bilden och referera till den som vilken bild som helst. Och fördelen med det här nu är att den här bilden kommer uppdateras dynamiskt i så fall. Om vi till exempel hämtar informationen från en databas. Så att det här diagrammet kommer då alltid vara up to date. Till skillnad från om vi skapar upp det här diagrammet manuellt och laddar upp på sidan. Så att det är väldigt enkelt att skapa upp de här diagrammen. Och vi kan även ta bort de här raderna här. Jag tar bort det där också. Så att nu har vi bara en helt vanlig byte, en helt vanlig tabell. Går in på sidan igen. Laddar om den här sidan. Så har vi då vårt vanliga diagram här nu och vi har vår listening. Och vi kan ju då som sagt även använda andra teman som finns för diagrammet, och vi kan välja själva hur det här diagrammet ska se ut. Så det finns antingen färdiga mallar hur diagrammet ska se ut, eller så kan vi skapa upp egna. Och vi kan även ha tårtdiagram och annat. Och det är sagt några av de helper som finns. Och det finns bra dokumentation över de helper som finns, och jag kan rekommendera i så fall att man går in på dokumentationen för ASP.NET webpages där det här egentligen skapat för. Och vi kan även, där finns det även bra information om till exempel krypto som används för kryptera. Här kan vi se då att vi kan generera salt, vi kan generera hashlösenord till exempel. Väldigt enkelt. Och bra dokumentation om de här olika helpers finns på ASP.NET webpages dokumentationen eller under Web Matrix. Och alla de här helpers här som jag tagit upp här nu, de kommer att finnas tillgängliga via Codeplex som open source. Så man kommer kunna ta källkodet till de här och lägga till sitt projekt helt rakt av bara och använda hur man vill. Och man kan även i så fall modifiera de här så de passar ens syfte bättre. Så. Har vi några fler frågor på det här?
Inte som det ser ut i kön just nu.
Okej. Okay. Då hoppar jag in i min PowerPoint här igen. Hoppas att det blir rätt nu. Och så tänkte jag visa upp lite kontaktuppgifter här. Jag hoppas att ni är nöjda med det jag visade upp här. Ni får gärna kontakta mig eller Danley om det är någonting. Antingen via våra Twitter-namn som står med här, eller via våra bloggar där vi har mer information om det vi har pratat om. Eller så kan ni gärna gå in på vår Facebook-sida som Danley hade dess delas nyss, och ni kan få upp det snart igen här. Och då får Danley ordet igen. Tack för mig.
Tack Mikael. Inte bara typ. Och det här. Som sagt, en påminnelse igen. Att du kan vinna en NFT-mössa. Du som tittar på livesändningen. Alltså inte du som tittar på den inspelade varianten. Du är med i utlottningen genom att du twittrar om webdevcast och använder vår hashtag WDC senast midnatt ikväll då. Eller så kan du vara med i utlottningen genom att du skriver i diskussionsforumet på vår Facebook-sida, webdevcast. Och du kan antingen söka på webdevcast eller använda URL:en som står på sliden. Vi har en fråga här, kör i kön. Det är en person som undrar om det var mer introduktion till MVC i första delen. Och ja, det var det. Och inspelningen finns upplagd på Channel 9 och du hittar länken om du går till vår Facebook-sida. Och där får du en mer introducerande intro till MVC. Något du vill tillägga, Mikael?
Nej, det är ingenting mer. Om det är några frågor så kan ni gärna ställa frågorna direkt nu, eller så kan ni ställa dem senare. Videon så finns som sagt tillgänglig på Channel 9, och där hade jag mer introduktion till MVC och nu lite mer fördjupande inom olika delar inom ASP.NET MVC. Inspelningen av den här kommer också finnas tillgänglig så fort vi har lyckats koda om allting och ladda upp rätt ställe. Men under tiden så kan ni gärna kika in den inspelning som finns från förra gången. Där är som sagt en introduktion till oss med detta, vi ser hur man kommer igång.
Och har ni några frågor efter att ni tittat på det här eller på den föregående inspelningen så kan ni ställa dem i diskussionsforumet på Facebook-sidan också. Så svarar vi så fort vi kan. Det kommer komma en tredje avsnitt framöver och vi kommer berätta om det på vår Facebook-sida om datum och tidpunkt då. Vad vi kommer ta upp då? Om det inte är något mer så får vi tacka för oss och tacka er för att ni satt med nu under 2 timmar den här trevliga måndagskvällen och tittade på E9 och MVC3.